måste berätta det att den här moderatorn, ja, när jag träffade Hanks,
ja,
hon som var moderator där, en ganska stor journalist och så, hon hade varit inne och lyssnat på vårt första samtal.
Jaha.
Mm. Var vi jättebra berömd. Hon tyckte det var så jävla fint samtal.
Ja.
Väldigt sällan man hör också en dotter och en far prata i samma sammanhang.
Ja.
Vad fint.
Kul.
Ja, hon följer oss. Kristi Peter Birros fru, va?
Ja, det kan det vara.
Oss, ja.
Ja. Ja. Han skriver Monica Satt.
Ja.
Vi är Hanne och David. Välkommen till vår podcast Lastgård Building Bridges. Vi tror att det mest värdefulla vi kan göra i världen är att bygga broar. Att bygga broar mellan människor genom kunskap och utbildning. Din resa mot mer kunskap och inspiration börjar nu.
Men du, är du pensionär nu eller?
Ja, åldersmässigt så är jag ju det. Men jag skulle inte kalla mig att jag tar ut all pension och så där, det gör jag inte.
Nej. Hur är det då? Liksom?
Ja, men alltså nu är det ju så här att i stort sett sen i, det började väl i juni, va? Så hade jag första premiären och sen hade jag en premiär i september och så hade jag en premiär i oktober. Och så har jag en premiär nu i januari och så har jag en premiär i februari. Så det har varit, alltså coronan har gjort att det har samlat sig en rad olika produktioner som kommer lite i otakt helt enkelt. Va?
Mm.
Andra akten har man till exempel, till sommaren är det 2 år sedan vi gjorde den. Va? Men de kommer nu tack vare att biograferna har varit stängda och sådana där saker. Va? Vilket har gjort att jag har upplevt att det liksom kommer lite för mycket nu liksom. Okay. Och jag har arbetat med press och därför har jag inte liksom gått in i någon ny produktion. Utan var det lite ledig dag så har jag sysslat med det här. Liksom.
Mm. Men hur ser en ledig dag ut för dig?
Ja, men alltså en helt ledig dag så är det väl inte så mycket. Men jag menar, då handlar det väldigt mycket. Då handlar det väldigt mycket om städning och lövräfsning och ordna med ve har varit en stor grej här i höst.
Mm.
Att den har ju tagit slut. Jag behöver ved för att annars blir elräkningen otroligt dyr. Alltså.
Ja.
Det är sådana där sysselsättningar. Liksom.
Mm.
När jag är helt ledig så kan jag ha åkt ut till nya ställen på Österlen och så. Jag har upptäckt många nya multronställen.
Mm.
Mm. Kan du tipsa om några?
Som man aldrig har varit på förr. Nej, de ska vara hemliga därför att de ska inte bli turist.
Det är så.
Nej, men vissa promenadstråk och sådär som man inte har gått förut. Jag menar, jag var i Vite Mölle så har jag mest gått ner vid stranden och nu man kan gå uppe på kullarna där och det är helt, helt magiskt. Ja, kul.
Mm.
Härligt.
Men du växte ju upp i en familj där som inte var skådespelare och inte sysslade med det du gör nu idag.
Nej. Nej.
Jag tänkte liksom mycket på det så här, hur hittar... Man pratar ju mycket om att hitta sin passion, hitta det man älskar och att göra sitt jobb av det. Hur hittade du din passion i livet?
Jag tror inte jag hittade det, utan det liksom lite grann hittade du mig också. Det som du säger, det fanns inte i DNA. Jag kanske liksom födde Östersund och... film till exempel har jag första minnena av att man hade någonting som hette Barnfilmklubben där man kunde liksom lösa något årskort och så var det visning där på massa tecknad film och andra grejer som man kunde gå på. Och sen slumpade sig så att min far som, eller den far jag liksom växte upp med, han hade en kompis då som var biografmaskinist. Jag minns att jag såg Beatles-filmen Help genom projekt och rummet. Det har jag ett starkt minne av, trots att den var egentligen barnförbjuden eller tillåten från, jag vet inte om det var 15 eller något. Men teatern, det kom egentligen att småskolan då, jag tror det var tvåan, trean eller någonting, så jag tyckte inte det var skoj, och det var flera som inte tyckte. Och då var, det har jag berättat många gånger, att det var en smart svenska fröken som sa att ja, men okej, ni slipper svenskan då, men nu kan ni väl gå och skriva en pjäs eller lite sketcher och spela på roliga timmen. Mm. Och då tänkte vi, liksom, så nu slipper vi, och så gjorde vi det. Och så plötsligt var det där kul. Och sen skrev en hel pjäs och spelade upp några år senare. Liksom, och det var liksom, det var en slags barnslig Jönssonligan vi skrev eller någonting sånt där. Och då var det några i publiken där som hörde av sig till mig när jag kanske gick i, hade precis innan jag började högstadiet, kanske sexan, sjuan, som var med i en amatörteatergrupp och behövde en kille som skulle vara med i deras pjäs och fråga om jag ville vara med där. Och då åkte jag dit och kollade på det, och så var jag med. Och så tyckte jag att det här var väldigt roligt. Men jag spelade hockey samtidigt, som var liksom någonting helt annat då. Men det här var då en gammal dam som hade en jättestor amatörteaterverksamhet. Och efter ett antal år där så vi som var ungdomar då i 14-15 års åldern i sann 70-talsanda då, så bröt vi oss ur den gruppen och skulle starta en egen då. Den här teatergruppen Paranterna. Och då, på den tiden så var ju folkrörelseverksamheten oerhört stark. ABF, MBV, TBV, alla de här. Så att vi fick ta på en lokal, en gammal nedlagd barnbespisningslokal i en skola där. Där scouten hade varit förut. En källare. Och så länge du var cirka 6 personer så kunde du ha en studiecirkel.
Mm.
Och då hade man en studiecirkel och då fick man bidrag till en verksamhet. Och det blev ju då rekvisita och sådana här saker. Och så samlades man ju folk som var... Ja, allt från tekniker. En dag kom en kille med 2 så här stora reläer liksom, och så kunde man dra på 2 stycken. När man drog då så liksom fejdade lampan upp, alltså scenlampan. Det var liksom magi och liksom på allt det där. Men sen var det ju så att det här studieförbundet som var MBV, de hade en verksamhet över hela Sverige naturligtvis. Och så hade de, tror jag, var 4 regionala festivaler på vårkanten dit man då kunde spela upp de föreställningar som gjordes. Och det var väl cirka 30-40 föreställningar runt om i Sverige. Och av de 40 då togs det ut 10 till en riksfestival på varje sommar under en veckas tid där de här spelade. Plus att man anordnade ganska avancerade kurser. Så även om du inte kom med någon föreställning så kunde du åka dit och gå på kurs. Och detta gjorde ju att liksom kontaktnätet ökade för varje år som gick av människor runt om i Sverige som hade samma intresse. Men vid den här tiden så var det inte det att jag skulle bli skådespelare. Utan det var lika kul med de här reläerna och liksom bygga och sådär. Men sen slumpade sig då att i lite grann med händelser av vatten också. Det här kollektivet då i Gröna Vågen Anda som flyttade ut. Utanför Östersund så flyttade en grupp som heter Institutet för scenkonst till en by som var, liksom, hade börjat läggas ner. Då, liksom, va? Skolan var nedlagd och de tog över den här skolan och spikade för alla fönster och målade svart där inne. De höll på med mycket speciell sorts teater. Och det var skådespelare från liksom hela världen kan man säga. Frankrike, Polen, Sverige, Amerika. Och dit åkte jag som liksom 15-16 år. Och där vaknade min cirkusdröm, den här starka. Att det var ett sätt att leva också. Liksom. Åt tillsammans. Som gjorde allt tillsammans och så gick det några år till och jag visste ju ingenting med scenskolor, ingenting sånt där. Men det fick jag hjälp av någon av dem som var där. Och jag kände att liksom, jag kände liksom den drivkraften att prova jag inte det här i alla fall, då kommer jag ångra mig hela tiden.
Mötte du något motstånd liksom, någonstans?
Ja, framförallt så mötte jag väl ett motstånd eftersom jag blev ganska sjukt där i sjuan, åtta, nian och liksom det här blev viktigare än skolan. Alltså jag gick ut med betyg i nian som gjorde att jag kom inte in på ett enda gymnasium. Så dåliga var de liksom.
Okay.
Och jag började köra packmoped utan jag höll på med teater. Jag var där varje dag liksom. Ja, jag var nog en av de som var där mest. Liksom.
Mm.
Och, men så skedde det då att jag körde pack och så var det någon nystartad tvåårig gymnasial linje som hade liksom nystartat. Så de hade inte full beläggning. Så där fick jag gå om jag ville och det gjorde jag och fixade upp betygen. Det här hade också att göra med att jag... Eftersom jag är en stor person, jag växte en decimeter under nian och liksom jag var bara trött. Liksom. Det var så var det liksom. Men sen då, ifrån det så tog det här och så gick det, blev det lumpen och så kände jag bara liksom att jag måste testa i alla fall.
Ja.
Och då hade ju den här amatörteaterverksamheten, den hade ju pågått hela tiden. Så jag har börjat stå mer och mer på scen och så.
Ja. Så det kom till dig och du liksom bara föll. Det är som att du hade den här passionen som bara
ja, körde jag kan på. Ändå som barn kunde ha med mig. Det var ju liksom fantasin liksom att i det här lilla byn Svedjelandet som jag var en hel del i hos min mormor och sådär som var sagotant och skrev sagoböcker och det var ju ett liksom fantasins rike liksom, där man liksom lekte och, jag menar, man lekte att man var, det fanns bara skogen och friheten liksom. Skulle du göra någonting för att hitta på dig själv liksom.
Men hur såg liksom övriga samhället på jag tänker nu var 14-15 år, du säger du var med i de här teatergrupperna. Hur såg liksom övriga samhället på er som gjorde det här vid den här tiden? Var det alltså, nördar eller var det
när jag var amatör var det ju inga problem, för då var det ju liksom en fritidssysselsättning. Men sen hela 70-talet var ju liksom en slags explosion av med hela den politiska rörelsen och alltihop, att med fria grupper och sånt där. Och det var ju dit jag sökte med scenskolan också.
Mm.
Och där fanns det ju liksom att man såg ner på de här, för det kunde ju synas på den tiden vilka var som var radikaler och sådana här saker, i velourbyxor och sånt där. Men jag vet, när jag kom till Skånska teatern, där fanns det ju liksom, där fanns det i stadgarna hur man skulle bete oss. För vi kom som utflyttade in i Landskrona. Och där var all sån klädsel förbjuden för oss. Liksom.
Men hur skulle man bete sig då?
Alltså som vanligt folk. Liksom. Vi skulle smälta in och bli en del av stan. Alltså... Skånska teatern skulle bli Landskronas teater. Liksom, där vi inte fick den här stämpeln på.
Okej.
Men om du skulle tipsa andra då?
Jag kan ju säga liksom också sådana saker som... För det visste ju folk om att det liksom... Vi var ju inte politiska på det sättet att vi liksom... Vi agerade när varvet skulle läggas ner. Men det var ju för Landskronas sak. Det var ju genom våra föreställningar det kunde märkas. Va? Men däremot så gick man ju ut öppet med hur teatern fungerar. Alla visste ju att det här var det var liksom ganska fattig teater. En fri grupp. Och det redovisas ju vårt likalönssystem. Och redan det var ju någonting annat än det rådande. Liksom, om du förstår vad jag menar.
Men om du skulle säga det att om det finns något, om du har något som är väldigt livsomvälvande för dig som verkligen har förändrat dig, förändrat ditt liv, skulle du vilja säga att det är den epoken eller är någonting annat?
Ja, det är ju den epoken som just den där kollektiva samvaron, att det betyder någonting för människor. Det har liksom jag burit med mig hela tiden. Vare sig du filmar så är det liksom, så är det ju ett kollektiv som ska uppstå under en viss tid. Och det kollektivet kan ju bara bli starkast med sin svagaste länk. Så det är liksom, det gäller att kunna vara en varelse, liksom en stark individ. Men en starka individer föder ett starkt kollektiv. Så jag vill inte vara så liksom högtravande, liksom, utan att jag har bara känt att liksom, det har jag sagt förut, det har jag haft någon sån där, så liksom, då snor jag Peps, den där låten jag spelar för livet. En slags i humanismen. Humanismen, jag spelar för livet. För allt det som växer, för allt det som finns här på moder jord. Liksom.
Men jag måste fråga dig, jag tänker på det att när du, jag tänker på det här kollektivet och den här, det här som du liksom är, ska man säga, inte skolad i, men liksom uppvuxen i. Kan du ha samma kollektiva känsla när du gör en filminspelning idag? Du är ändå
Inte på samma sätt.
Du är den stora stjärnan idag ju. Det är ju...
Ja, men det försöker jag göra bort ganska snart.
Ja.
För att det får, det liksom, det är det jag menar, att du måste liksom få den. Det skapas ingen bra konst eller spel utav att någon går omkring och har respekt och är rädd för den.
Liksom. Nej.
Det förtrycker fantasin och allt det där. Mm. Sen är kollektiv har ju också sina problem, så jag menar. Så att det.
Absolut.
Men jag tänker, du började ju ändå med att bli skådespelare för, som du säger, att spela för livet. Att det var liksom din drivkraft. Och sen så har ju en effekt av det utifrån din karriär har ju blivit ett kändiskap som har accelererat. Vad tänker du om just kändiskap? Vad är kändiskap för dig?
Ja, att det har flera olika sidor. Liksom. Att man blir påpassad. Att det finns fördelar med det. Det finns också en fara att liksom snor det från någon som sa det, liksom, att det är kontakten med människor som gör att man utvecklas som skådespelare också. För det, man studerar ju människor och så. Men samtidigt så blir du mer påhoppad om du åker ett andra klasståg. Mot för att om du åker första klass, där får du vara mer i fred. Men samtidigt så är det ju där ute livet är, och det är där man vill vara. Och det har väl jag har väl försökt skapa med min identitet i att liksom ha det mindre provinciella perspektivet av att bo i Gävle. Bo där jag bor här nu. Liksom, här är det ingen som springer. Här ser de mig för mig. Vem jag är, va? Och så är det ju bara ju jävla också.
Hur tror du att det har påverkat dig som person att vara känd?
Jag vet inte om det har påverkat mig så jättemycket. Mer än att ibland kan jag bli trött på det. Och ibland så söker jag mig undan. Att jag kanske väljer bort saker och ting i offentliga sammanhang och så.
Nej, men för det är ju liksom en svår ekvation. För på ett sätt så måste en skådespelare ibland vara känd för att få vissa jobb. Men det är också sånt som kommer, som du säger, med baksida.
Ja, ja.
Men, där, men sen också...
Jag har haft strategier för det där och det har ju gjort enklare med att jag har levt utanför branschen att liksom spara på mitt, det låter ju väldigt bra nu med 4-5 premiärer här, men det har haft att göra med att jag ändå gjort någonting nytt, jag vill inte göra någonting nytt nu. Men att ja, du vet ju du, Anna, jag menar, jag har varit borta och jobbat och då kanske man struntar i att jobba ett tag och det får effekten att man sparar sitt ansikte lite grann också.
Mm.
Och man åker inte, jag åker inte och slösar med mitt ansikte allt för mycket i alla fall i tävlingsprogram och intervjuer och hemma hos och sådana saker.
Mm.
Därför som jag tror är svårare att säga nej till om du bor där, för att du kan bara kvista över på en timme. Många har sagt, det tar bara en timme vi gör det här. Ja, men det tar inte en timme för mig, det tar en hel dag, därför att jag ska resa till Stockholm också.
Ja,
precis.
Så det har skyddat dig lite att liksom ändå inte bo i etablissemanget liksom. Ja, ja.
Precis. Och kändispressen är inte så ofta ovanför Dalälven.
Inte politikerna heller, eller?
Nej, inte politikerna heller.
Nej, men jag tycker du har inte heller något öppet Instagramkonto heller där du visar upp ditt liv. Nej. Eller vilken bil du kör eller hur du bor.
Nej.
Är det liksom, handlar det om att du själv vill vara i fred eller att, som du säger, att liksom också spara på att magin kan ju också försvinna lite?
Ja, men exakt. Det finns någon hemlighet som man måste bevara sina hemligheter precis på det här sättet som i relationer med andra människor. Liksom.
Ja.
Som håller en låga vid liv. Men sen det där med Instagram och alltså det tror jag med lite ålder att göra också.
Ja, det är sunt också. Jag tror att Rolf skulle sitta i Instagram hela dagen om han hade ett sånt öppet konto.
Ja, ja.
Alltså, det har varit så mycket jobb, vet du.
Sen vissa lämnade Sverige. Så.
men jag har en liten inflikning där. En fråga som poppade upp när du pratade om när han frågade om kändisskap och hur det har förändrat dig. Så tänker jag ut från ett annat perspektiv. Har du liksom, man kallar ju det att man har en shadow, att människor har en shadow, att de har någonting som hela tiden jagar dem. Att man kanske, det kan vara liksom att man är självkritisk, att man har någon prestationsångest gentemot andra, eller det kan vara någonting som gör det här som är jobbigt för en men också är en drivkraft för en. Har din shadow så att säga förändrats någonting från att du var på Skådeteatern till att nu ska gå in på någon stor film som du gör idag? Eller är du samma person i ditt mörker liksom, om du förstår min fråga?
Ja, ja, nej, men jag tror nog att jag brottades väldigt länge med det där liksom, vad ska andra tycka?
Mm.
Alltså, det går ju liksom inte att tillfredsställa precis alla människor liksom. Och det där var jag tvungen att lära mig lite grann. Att jag måste liksom, och det enda skyddet jag har skaffat mig också, att jag måste veta vad jag tycker själv när jag väljer. I det valet kan jag ha känt mig många gånger väldigt ensam, eftersom jag inte haft dels kollegor så nära mig, någon att liksom bolla det med, när jag är tveksam om jag ska göra någonting och så. Men det föder ju också då att man liksom, när man verkligen tar en, alltså jag har alltid försökt, när jag har varit tveksam så har jag försökt ta reda på, är det här värt att misslyckas för? Kan jag lära mig någonting om det här, om ni förstår vad jag menar? Liksom?
Mm.
Jag misslyckas gärna så länge det är värt det. Men liksom, men att hoppa på någonting som man liksom, jag gör det här liksom. Det har jag nog undvikit hela livet.
Mm.
Vad har du för förebilder?
Jag har en rad skådespelare då som jag brukar nämna Allan Edwall, jag brukar använda som om vi tar närmare liksom i svensk tradition. med en skådespelare som kunde blanda. Han spelade både greker, grekisk dramatik och spelade Emils pappa. Alltså liksom hela den där, det där spektrat. Men det rådde ingen tvekan om vem han var och vad han stod för hela tiden på ett fantastiskt sätt. Liksom. Mm. Som jag kanske hade med mig lite grann från åh, vilka fina fåglar det sjunger i bakgrunden. Att förena det här ordet folklighet, att man är alltså att det behöver inte vara att det är liksom att man stryker någonting med hårs eller så, va? Utan det kan vara komplicerat. Shakespeare var folklig liksom, det kan vara högst stående även fast liksom man har ett folkligt tilltal liksom.
Mm.
Det har jag nog kollat. Det är nog det som jag menar, det var Allan Edwall i allra högsta grad. Det var jämte också.
Vad är du mest tacksam för i livet?
Ja, dig och dina två syskon.
Mm.
Hennes man då? Är han något att hänga med granen där? Jag har bara ställt till det.
Han har kvalat in ganska bra. Så länge jag ser Botters leende så kvalar han in väldigt bra.
Ja, det är bra. Hon ler mer än vad jag gör.
Nej, har du något, det... så här, något så här moment, så här sweet revenge, alltså där du kände så här inom ditt yrke att liksom där visade jag de jävlarna att jag kunde det här?
Ja, men så har jag det drivits av det. Jag hade liksom någon slags hämnd.
Det är väl någon som säger kanske så här, nej men det där passar inte dig. Och sen gör du det. Och så bara, jo, det
ja.
Där. Jag klarar det liksom.
Ja, men oftast har jag nog inte hört det då. Liksom. Jag har hört många ha sagt den beskrivningen när de skulle gå och se min pappa Marianne. Det där kan ju inte funka. Den där stora karn som spelar tuffa snutar och allt det där kan ju inte gå. Och visst är det roligt liksom att höra att man har överraskat dem.
Mm.
Men jag har aldrig känt liksom någon hämnd. Däremot kanske en tillfredsställelse att få göra olika karaktärer då liksom, som är ganska spridda i sina liksom i sin del liksom. Det kan jag finna en otrolig glädje i.
Mm.
Samtidigt som det också gör att man blir lite bortskämd när man får spela sådana fantastiska. Det är lätt att man liksom inte, att det blir svårare och svårare att hitta karaktärer som når upp till dem.
Mm. Vad har du för liksom dröm? Har du några drömkaraktärer kvar?
Jag har aldrig tänkt heller så som drömkaraktärer, utan oftast mina drömkaraktärer, de har jag inte vetat att de fanns.
Okay.
Men det är liksom, det kan vara lättare att tänka så i teatern. Däremot kunde jag känna liksom där på 90-talet där när jag gjorde faktiskt många polisfilmer, men det var ju mer sorten då liksom, att man, det var thriller efter thriller liksom, att man ville göra en annan typ av film liksom. Romantisk komedi eller en kärlekshistoria som Under solen till exempel.
Mm.
Men Ove hade inte jag läst innan jag började jobba med den. Marianne hade jag inte i tanken.
Nej. Hairspray.
Men jag kickade igång väldigt mycket så där liksom. Jag minns så väl när de ringde. Hej, jag heter Anders Albin. Jag ska sätta upp musikalen Hairspray. Jag skulle vilja att du spelar mamman. Alltså den frågan liksom, den kickar jag igång på liksom. Och när man börjar gräva djupare och ser att här blir jag Bambi på hal is. Det är en väldigt god förutsättning. Alltså okay. Att det finns risker med det och att det är något nytt liksom att ge sig på.
Ja, det är det du går igång på liksom.
lite.
Mm. Sen kan det ju inte ha med karaktär att göra, utan ja, men så nu med Händelse vid vatten, det är liksom, det är en av mina favoritromaner. Att få vara med och gestalta den, det är att bara få vara med är liksom på gång.
Men kom det som en fråga liksom, att ja, men hej Rolf, vi skulle vilja att du spelar den här karaktären när vi ska göra
i Händelser?
Ja.
Ja, det kom som en sån fråga.
Det var inte så att du var inblandad på något?
Nej,
på något sätt.
Nej. Däremot så blev det så att det var osäkert om, för det var ju meningen att den skulle göras ett år tidigare, och det var osäkert därför att jag höll på med Jägarna, att jag skulle hinna vara med. Och därför fick jag tillfrågan om att liksom läsa in boken i det. Och då tänkte jag, ja, då får jag åtminstone göra någonting med den romanen. Men så sköts produktionen ett år, och då kunde jag ju göra det. Så att,
ja. Men vad är det med den historien som du tycker är så fantastisk?
Den är ju skriven i Jämtland. Det är människorna, det är naturen. Det finns, vi kan återvända till det vi började prata med. Alltså det var det, när den kom på 90-talet så mindes jag nog väldigt starkt mitt eget 70-tal. Den utspelades på 70-talet och 90-talet kan man säga. Mm. Och då var det väldigt mycket 70-talet, det här kollektivet som... Det var ett tidsdokument liksom, där det flyttade upp i gröna vågen och startade det här kollektivet som sen blir ganska, ja, ganska suspekt kollektiv. Men i vilket fall som helst så var det det som väldigt mycket inspirerade mig. Nu när jag läste om den, liksom, när jag skulle läsa in den för radion, då var det nog den karaktär som jag kom att spela då, Birger Torbjörnssons då liksom, som blir lämnad av sin fru och blir kvar där uppe och går där i 20 år, och så plötsligt så träffar han kärleken igen liksom. En kärlek som kanske har gått och tittat på under de här 20 åren och inte gjort någonting åt, och så får de, ja, de får väl ett par tre år tillsammans innan hon rycks ifrån honom. Den historien var väldigt gripande.
Mm. Hur känns det att
jag känner att liksom, och det kan du inte fånga på film, va? Men när jag läste den liksom, när Annie och hennes dotter vandrar över myrarna och Kerstin Ekman beskriver dem här, så ser jag ser det framför mig som när jag gick och badade när jag var liten. Det ser likadant ut. Jag har alltid liksom, hela mitt DNA finns i det. På något sätt i det. Mm. Inte mordet.
Det får vara tydliga med.
Precis, vi kan inte gå bort det.
Hur känns det att den ska ut nu då? I SVT?
Jätteroligt. Mm. Eftersom vi är ju två skådespelare på varje roll. Vi är en skådespelare som spelar figuren på 70-talet och en skådespelare som spelar på 90-talet. Det gör att det är liksom, det är inte en leading, utan det är en stor kollektiv berättelse där händelser vid vatten, alltså den själva stora händelsen, har påverkat de här och utlöser andra händelser, är det stora bärande i det hela. Så har jag sett det, och jag tycker det, Micke Marsman har fångat det här fantastiskt.
Mm. Ja, det ska bli spännande.
Ja.
Mm. Vi kan ju också se den härifrån. Så det är vi...
Kan ni det?
Ja, vi kan det. Play.
SVT fungerar.
Ja, mm. Oh, vad coolt. Vad coolt. Mm. Ja, det ska bli spännande att höra vad du säger.
Ja.
Ska vi hoppa till USA, eller?
Ja.
Tycker jag. Vi har inte, även här borta i Colombia så har vi ju fått reda på att Tom Hanks har ju varit i Sverige. Det gick ju inte undgå någon. Kan jag tänka mig, va? Men först för att gå tillbaka lite, hur kändes det när du fick reda på att Tom Hanks skulle ta rollen som Otto?
Det kändes liksom att det var väldigt cool att det var en så pass liksom etablerad och fantastisk skådespelare som skulle göra det. Det var, du nu ändå ska göra, så det är ju skitskoj att det är liksom en kanonskådis som gör det. Och samtidigt så blir man kanske lite skraj också liksom. Men man är ju van lite sen teatern att karaktärer kan spelas av flera olika skådespelare. Och Ove är en sån liksom universell karaktär, så att det går att göra på olika sätt. Det har ju gjorts på scen också. Så att ja, det går att göra på olika sätt.
Det är roligt som du säger att den är en universell karaktär. När jag och David var i Kroatien så hamnade vi bredvid ett amerikanskt äldre par. Ja. Det här var 2016. Så Ove hade ju haft Ove-filmen när han hade premiär. Ja. Och då satt han och läste en man som heter Ove på engelska. Och liksom, de var ju så här, man kommer sätta det här för att vara fullt överallt. Och så sa de... Och så pratade vi lite, de var från San Francisco och så. Och så var jag tvungen att säga, liksom, det där är ju en svensk bok du läser. Mm. Han bara, ja, I love it. Liksom. I am Ove. Ja. Och var jag tvungen att säga, den har gjorts film på det. Och det är faktiskt min pappas hela.
Och jag pushar dig lite där också, tror jag.
Ja, men det ju liksom, låter ju jättekonstigt som att liksom, jag kommer en svensk och så just
från ingenstans.
Men han sa ju liksom att nu ska jag åka hem och berätta för alla mina vänner att jag har träffat Oves dotter. Liksom.
Ja.
Men det är ju som cool. Säger, man tänkte att det är en väldigt svensk karaktär, men ja. den är ju tydligen, många känner igen sig i den.
Ja, visst gör man det. Sen ser liksom fonden lite annorlunda ut, va? Så är det ju. I andra länder, jag menar Volvo, Saab, svenskt radhusområde är ju lite unikt liksom.
Ja,
precis. Ja, lite svårt att få tag i, tror jag, over there.
Exakt.
Ja.
Men sen så har du fått det här brevet, och det har ju ni båda varit väldigt förtegna om, både du och Tom Hanks.
Ja. Den pakt ni har, eller?
Nej, men det är väl vanligt liksom att skriver man ett brev och får ett brev, så liksom, det är ju till mig. Det är ju liksom från honom, och jag svarade ju också. Men det går väl att säga att det var ett väldigt generöst brev som jag svarade på också. Och jag menar... Det var otroligt. Jag menar, det var en uppskattning av vad jag gjorde med Ove. Att de skulle igång och spela in. Och då diskuterade vi just det här också. Att det går att göra på olika sätt. Liksom. Och sen kontentan av det, att det vore ju roligt att Ove och Otto kunde träffas då. Och så blev det.
Precis, och det gjorde ni. Ja. Och där vill vi ha lite någon inside information från det här, vad ni kallar det för?
Masterclass.
Nej,
för det var ju en premiär, och sen så var det väl en masterclass på scen för inbjudna.
Exakt, för filmstudenter, journalister och sådär, som också inspelades in. Så någon gång kan ni få titta på den om ni vill.
Mm-hmm. Ja, gärna.
Och den skulle ju hållas på engelska som... Ja. Det var väl jag lite nervös då, men det var väl bara go with the flow. Så, men det blev väldigt... Så vi träffades väl 20 minuter innan det här började, och så var ju... dels var det producenterna först som pratade lite grann hur det hade kommit till. Och så sen så hade både jag och Tom då som berättade. Och det blev mer ett snack utifrån... det var ju skådespeleri och på ett väldigt lättsamt sätt, kan man säga. Jag sa att hur snacket kunde gå, jag sa att det kanske var bra att vi träffats out of character, inte som Ove Otto. Det kanske var... blivit lite bråkigt. Men Tom höll inte med mig där. Då kanske det hade blivit en tävlan i vem som hade de mest besvärliga grannarna.
Ja, den podcast, Alex och Sigges podcast, det är Alex Schulman. Han var tydligen på den här masterkalasen också.
Jaha.
Och så släppte de ett podcastavsnitt precis i anslutning till det som hette Hälsningar från Tom Hanks.
Jaha, okej.
Okay. Och så sa jag ska hälsa från Tom Hanks. Men han hade ju inte träffat Tom Hanks.
Nej,
då,
nej. Men däremot så drog det med någon rolig anekdot där. Jag vet inte om han sa någonting om att Tom Hanks sa att det verkar som att ingen bor i Stockholm som han träffar liksom. Utan de bor ofta så här någon timma utanför. Och ja. Så hade han frågat dig var du bodde och du sa 5 timmar och alla hade skrattat. Stämmer det eller?
Ja, så kunde det vara.
Jag tycker det var roligt i alla fall.
Men han har ju liksom, alltså jag tycker ändå det är väldigt fint. Han har ändå kommit till Sverige, all eyes on him. Men han har ju liksom tokillat dig.
Verkligen.
Ja,
han gör ju det i USA också.
Ja.
Hur känns det liksom?
Ja, men det känns otroligt generöst. Och det sa jag där också. Liksom, att det är det första brevet jag får från en sån där brev jag får från en kollega överhuvudtaget. Och så är det från Tom Hanks, en skådespelare som han har sett upp till otroligt länge. Med alla dessa fantastiska karaktärer han har gjort som Forrest Gump, Philadelphia. Liksom. Ja. Det är ju Saving Private. Det är så olika filmer. Sen sökte väl hon liksom, så det känns ju naturligtvis jätteroligt alltså att liksom, och jag vet inte om liksom han vill jag menar klart att jag kände att han gillade väldigt mycket vad jag gjorde i Ove. Och som skådespelare har vi gemensamt att man är ju hela tiden på jakt liksom. Efter nya impulser och sådana saker. Vi hade faktiskt spelat en till karaktär tillsammans. Det pratade vi om innan. Vi hade bägge två gjort Falstaff i Shakespeares Henrik den fjärde. Det var lite skoj.
Jaha. Vad kul.
Hur kom ni fram till det? Alltså bara sådär. Just det.
Jag frågade om han gjorde någonting på scen. Och då nämnde han bland annat det. Shit, okay. Det var jag också.
Häftigt. Frågan är nu hur du ska kunna hålla.
Jag är väldigt glad liksom det han säger. Det är fantastiskt.
Det förstår jag.
Men jag förstår, för när jag läser det han säger så blir det så här. Det blir så platon. Alltså när man sitter här borta så har man att Tom Hanks liksom sitter och pratar om ett pappa på det här sättet. Mm. Och så såg jag om någon film med honom. Alltså det är helt otroligt.
Ja, men det är det. Det är det. Och det är som jag har sagt till Hanne nu, att hur ska Rolf kunna hålla sig från Hollywood nu? Det kommer bli svårt för Rolf. Du kommer få erbjuda den här, tror jag.
Han har ju Tom Hanks som
har liksom, upp på något. Tom Hanks pratar om det i varje amerikansk tv-show nu, typ. Så att, men det är positivt, det ligger ju nära Medin. Det är ju 5 timmar flyg mellan LA och Bogotá. Så att,
men det är långt från Lövestad.
Ja, det är det.
Get on the plane.
Exakt.
Nej, men vad kul. Men pratade vi om det förra gången, någonting om USA? Förra gången vi poddade med dig.
Med USA?
Ja, men om du var sugen på USA.
Ja, men han har aldrig varit det, va?
Nej, jag tror inte. Ja,
nej, inte att bosätta mig där. Nej.
Men om du får rätt, erbjudande här.
Ja, men så kan det väl vara. Och så får man ju liksom avgöra det där. Men jag har ju smakat på det lite grann. Men det är också det där med den här språkliga identiteten. Jag pratade ju med många större skådespelare när jag gjorde Downsizing. Även från Europa då. Och så liksom det sättet det är liksom att flytta över. Liksom, eller om du flyttar till London och liksom lär dig språket. Liksom.
Mm.
För det är på något sätt något annat att gestalta på sitt eget språk.
Men det finns ju till och med forskning på det, att man blir en annan person på ett annat språk. Ja. Olika personlighetsdrag kommer fram.
risken. Jag menar alla unga som åker över och bor där, det kan ju funka. Va? Liksom, mm. Stellan har ju gjort det väldigt bra där tycker jag. Men mm. han är fortsatt.
Men, ja,
kanske finnas på engelska. Jag
kanske hade femma i engelska.
Den där han hade femma i då.
Gick inte och var trött och skrev pjäser.
Nej, så han plugga.
Ja.
Precis. Vi har ju de där frågorna där ju.
Ja, men jag tycker det ska frågorna. En rolig så här.
En snabb sak bara, det är väldigt mörkt. Det är väldigt mörkt hos dig, Rolf. Jag har inte vågat säga någonting, men
det är mörkteratinen här. Liksom.
Ja, det är det. Ja. Det är kväll hos dig, va?
Ja, okay, jag kan tända en lampa till. Ja, men det är kväll. Det är klockan är väl 3-4.
Ja, den är 4.
Men idag okay. Är mörkt hela dagen.
Jag förstår. Nej, det är väldigt mörkt det.
Jag ska tända en lampa till.
Det är dyrt med el också.
Det är ju det. Skicka fakturan till...
Du får skicka fakturan sen för elen.
Skicka fakturan till oss sen på elen där bara. Så.
Det är det att jag har motljus helt.
Ja, exakt.
Perfekt. Ja, bäst hittills.
Jag ska göra något så här. Jag säger några saker. Och ja. Så ska du fylla i.
Oj. Ja.
Så här. Jag skulle aldrig missa en film... om den här personen var med i den.
Tom Hanks.
konst är...
livsmat.
Världen behöver mer av...
kärlek.
Min största glädje i livet är...
3 knoddar och 3 efterföljare. Barnbarn.
Tack. Tänkte vi ska prata lite om andra akten också som kommer här.
Ja.
Kan du berätta lite vad den handlar om?
Den handlar om en fysioterapeut som heter Eva som är på väg att gå i pension. Som är nyskild. Och det är så illa så att mannen har flyttat in med den nya kvinnan på samma gata där hon bor i radhusområdet. Hon träffar en stor svensk skådespelare som precis har fått en vad heter det, hjärnblödning. Och är ganska besvärlig. Och ska få vård i sitt hem. Och det här sker när hon precis ska gå i pension. Och vet inte riktigt vad hon ska göra med sitt liv. Hennes son börjar stå på egna ben. Och vad har hon för funktion? Så hon ber att få göra det här jobbet. Och liksom ändå fortsätta. Så att hon tar sig an den här. Och det är egentligen mötet mellan 2 karaktärer. Som är oändligt olika. En person som är van att stå i centrum och få precis allt det han vill. Och en person som egentligen har inte tänkt så mycket på sig själv. Utan offrat allt för familj, för barn. Och så plötsligt så rycks allting undan för henne. Och de här 2 udda karaktärerna liksom. Steg för steg så närmar de sig varandra. Och lär sig uppskatta varandra. Kan man väl säga. På ett varmt, komiskt och ibland lite ledsamt sätt. Och andra akten är ju naturligtvis att jag spelar skådespelaren här. Och det är liksom, men det kan ju också vara andra akten i livet. Liksom. Mm. Hur ska den se ut? Liksom, som jag tror alla människor funderar på.
När ett kapitel avslutas liksom.
Ja, och det sista kapitlet ska skrivas.
Låter tungt.
Men det är inte så tungt. Det är ganska lustfyllt också. Det
kanske hör ihop liksom.
Ja, absolut.
Men du spelar mot Lena Olin.
Det är en varm dramakomedi med mycket humor och värme och lite allvarsam också.
Så den låter ju väldigt bra.
Jag tycker också.
Väldigt spännande.
Ja.
Mm.
När vi pratade med Manuel Concha så var han jättetaggad på att se den.
Ja, kul.
Han har sett trailern.
Ja. Ja.
Men det är ju första gången du jobbar med Lena och Lina.
Ja, det är det.
Ja. Har ni träffat innan?
Nej, vi har stött på varandra. Jag påminner Lena, men hon kom nog inte riktigt ihåg det där. Jag var på Skånskan, så fick jag låna dem med lite röstlektioner åt mig på Dramaten. Och då var vi i samma rum och höll på med röst. Men det kom inte Lena riktigt ihåg, naturligt. Det som är väldigt roligt i alla, även fast vi har helt olika karriärer, så är det liksom ändå, det var som att träffa liksom en generationskamrat. Alltså vi är ju precis jämngamla. Även fast vi har upplevt hela vår historia från olika håll, så är det mycket som gick ihop där. Och det var väldigt liksom lättsamt och lustfyllt och jävligt skoj att jobba ihop.
Mm. Och så jobbar du med Mårten Kinberg.
Och det tror jag man ser.
Som gjorde, ja.
För andra gången. Det var ju och möta honom igen och då göra någonting som egentligen var något helt annat. Det här är ju en ganska burdus egoist liksom.
Härligt.
När har den premiär då?
Den har premiär på biograferna 24 februari. Men vi ska till Göteborgs filmfestival med den nu först och ha lite galapremiär där.
Kul.
Cool.
Ja. Som är sugen att komma och hänga med ju.
Ja.
Det blir svårt. Flyger in för filmfestivalen.
Ja.
Ja.
Ja. Jag tycker vi
är
klara.
Jag tycker vi är nöjda, va?
Ja.
Ja.
Och så bara få upp ljuset på podcasten sen. Nu har du jättebra ljus ju.
Ja.
Det har ju verkligen skymt. Alltså, titta där det är släckt. Liksom. Det har regnat hela dagen. Vi har inte varit ute här. Så
Men är det fortfarande dyrt med elen, eller?
Ja, fast det går väldigt upp och ner. Det är väldigt upp och ner. Jag har inte fått min elräkning för december än.